Hej och hjärtinnerligt välkomna till Videospelsklubben, avsnitt nummer 60. Jag ska prata om eSWAT, har jag fått för mig. Eller hur?
Stämmer.
Ja. Ja. Med mig har jag Lenny, Packåsnan, Adam Syk.
Ja, efter helgen så är min nya titel Packåsna. Vår evige ledare Gassis, sin personliga Packåsna.
Ja, du hjälpte mig att flytta.
Det var snällt. Det var en angenäm uppgift.
Ja, och så har vi Kristoffer på plats också.
Yay!
Piraten. Ja, det här är vårt första experimentella livesända avsnitt. Det låter kanske inte bäst och så vidare, men det skiter vi fullständigt i. Okej, i förra avsnittet, Kristoffer, så sa du någonting om att du har inte hört folk prata om att pilbågen i Crysis 3 var så bra.
Ja.
Jag har ju sagt hur många gånger som helst att den är asbra.
Va? Så har jag ignorerat helt på den.
Mm-hmm. Jag vill komma till minne också om att Gassi har nämnt någonting om att pilbågen är bra.
Ja, häftig i alla fall. Bra.
Den är väl lite mer high-tech mot andra bågar. Eller? Ja. Så jag minns den i alla fall.
Ja, den är ju så här futuristisk. Mm. Vidare så har jag lite... Vad är det här med Nintendo och att släppa spel till fel format?
Vad är det nu
vad
du
tänker du nu?
Ja. Jo, jag tänker på att man till exempel släpper till Wii U har man släppt Dr. Luigi, NES Remix och sen ska man släppa GBA och DS-spel till Virtual Console på Wii U istället för 3DS. Det känns liksom som att de hade funkat bättre på det bärbara formatet.
Faktiskt.
Ja, men det håller jag fullständigt med om.
Och sen så släpper man Mario Party på 3DS istället för Wii U. Det är liksom... Det är helt bakvänt. Och att visst, man kan köra sådana här download play så att man kan spela mot andra som har 3DS. Men är inte det ett spel som ska spelas på tvn, typ i soffan med folk?
Tänk hur mycket mer potential det ligger bakom den här handhållna plattan också ändå.
Ja. Jag tänker mig mest på att jag vill ha folk i närhet som jag kan fysiskt slå på när de snor mina stjärnor.
Det låter bättre och bättre med den här 3DS-varianten ändå när du pratar.
Mm. Gör det tvärtom.
Ja. Sen innan vi börjar så vill jag ställa en fråga till er.
Ja.
Om ni var en Transformer, vad skulle ni heta då? Och vad skulle ni vara för fordon eller mackapär när ni förvandlade er?
Hur länge får du suga på den?
Jag hade varit Gassimatron i alla fall. Men jag vet inte, jag skulle kanske, det hade ju varit behändigt att förvandla sig till något litet som Transformers kunde göra förr i tiden och förvandlas till kassettband fast de var 30 meter höga från början.
Tänker vi fortfarande nu den här gamla serien de måste ha, eller tänker vi nya att de kan ta vilken form som helst?
Det får vara vilken form som helst.
Jag hade hetat Cyborg Prime och blivit en svävare.
Ja, nej, bra. Bra. Ja.
Jag har inte blekast just nu.
Tänk efter nu. Det är bara, vad gillar du för fordon och vad gillar du för namn?
Alltså jag vill egentligen bli bara någonting jävligt lustigt som folk bara, men det där kan ju inte vara han. Alltså.
En segway,
nej. Alltså jag tänker mig mer så här, jag skulle vilja bli en Rubiks kub.
Och det är ju genialt ju. Vilket bra. Ja. En transformer som kan bli en Rubiks kub.
Och irritera folk på så vis.
Ja. Bara flytta mig själv så här, flytta mina färger hela tiden. Så det blir som en digital Rubiks kub.
Ja. Idag, nu ska vi fortsätta. Idag tänkte jag försöka mig på speltitlar på tyska.
Åh, oh, grymt.
Det är bara att jag har inte skrivit ner vilka titlarna är på spelen som jag har översatt. Och sen så vet jag inte riktigt vilket som är vilket.
Jag läste tre år tyska i högstadiet. Det fixar sig.
Fan, jag kom på
Jag har med läst massa tyska så jag borde kunna uttala det lite i alla fall. Okej, det första är Verteidigung von die Alten.
What?
Bra fråga. Jag
lämnar över till Lenny här.
Ålder någonting.
Verteidigung. Defense of the Ancients.
Ja.
Det var ju något med gammalt i alla fall, det var Dota.
Lite tema spel som har nämnts någon gång för mycket i den här podcasten.
Självklart var Dota då först.
Är det Verteidigung Verteidigungskraft.
Vill du upprepa det där igen så snäll?
Är det Verteidigungskraft?
Vad?
Earth Defense Force.
Ah, givetvis. Att smyga in en sån.
Jag är inte bra på tyska liksom.
Schlachtfeld 4.
Oh, Battlefield.
Ja, nu börjar vi. Luigi's Villa Svai.
Luigi's Mansion 2.
Fan, du får inte säga sånt just när jag tar en klunk vatten. Det är ju livsfarligt.
Banjo-Kazooie, Mutter und Schraube.
Ja, Nuts and Bolts. Och det var länge sedan vi nämnde det.
Ja, verkligen. Strassen von Wut.
Streets of Rage.
Såklart. Vi kan inte vara utan Streets of Rage i ett avsnitt.
Nej, det blir alltså
det låter sätt. Nästan... Nej, jag tänker mer, det låter som någon så här efternamn till någon så här första eller någonting.
Ja, nej men tyska. Vi fortsätter. Lenny, vad har du spelat sen sist?
Vad har jag spelat? Det har nog varit en rätt lugn vecka för mig. Jag har nog mest spelat Battlefield denna veckan.
Ja, har det gått bra?
Det har gått helt okej. Senast igår när vi spelade så gick jag nu upp 5 ranker i en och samma match. Så det var ju lite trevligt.
Vilken rang ligger du nu? Jag är ju ganska långt ner på listan.
Vad kom upp? Jag tror jag kom upp i 40 eller något igår på PC:n. Jag är ju betydligt högre upp på PS4. Mm. Men jag har äntligen fått spela de nya banorna i Second Assault mapppaketet.
Ja, jag köpte ju premium för att kunna delta i striden.
Ja, vad trevligt av dig. Och det är ju lite skillnad mellan de gamla kartorna. I Second Assault som jag nämnde förra veckan så ingår det ju banor från BF3 som är du har Caspian Border, Operation Firestorm, Gulf of Oman och Operation Metro. Eller Clusterfuck som det här kallas för. Men jag var väldigt nyfiken på just Firestorm och Caspian Border. Mm. Firestorm känns väl lite sisådär. Jag är inte helt förtjust i alla förändringarna de har gjort.
Den hann jag aldrig testa, men nej, den var rätt kul som den var.
Ja, den var skitbra i originalet. Det var en av mina favoriter. Men de har gjort det mycket mindre. Punkterna är mycket närmare varandra. Mm. De har centrerat mycket av banan i sig.
Ah, okay. Sen,
just det övergående temat i alla banan det är ju att kriget har varit på banorna, vilket det ser rätt roligt ut när man har när man helt förstörda banor från första början och sen kan förstöra lite till.
Okej.
Men den roligaste förändringen som jag hittade, det var ju just i Caspian Border där de har slängt upp en jättemur över halva kartan. Okay. För ni kommer ihåg den här muren som finns vid ena tunneln.
Jag hade ju spelat den i 2 sekunder. Den var matchen över. Men,
ja, men du kommer ihåg original Caspian Border?
Ja.
Den har ju en liten sån mur. Vi är precis vid ena punkten B-basen tror jag där. Så går det en sån mur längs vattnet och uppåt. Vid en vägtull bland annat.
Ja.
Lite stängsel eller lite sånt.
Mm.
Den har nog ersatt med en sån här 4 meter hög mur istället.
Okej. Okay.
Så det blir lite rolig indelning på det. Och sen har de flyttat det här stora tornet som stod vid Adam. Det står någonstans mer centrerat nu på kartan också.
Okej.
Okay. Ja, det är så tråkigt när den föll hela tiden ju.
Ja, den ligger ju redan fallen när man börjar spela den här banan.
Ja, men den faller väl i Battlefield 3, då faller den väl mot Bertil Beta.
Ja, precis.
Nej, den faller. Men nu faller den, enligt 4 då, faller den inåt mer mot Celsius?
Christian. Nej, utan den har trillat mot Bertil. Alltså den ligger ju riven från första början. Men däremot så har de lagt upp ett nytt torn mer centrerat också.
Okay.
Som står upp denna gången.
Så det ska fan med vara ett vädertorn här alltså?
Ja, förr eller senare ska de ha torn som står upp hela tiden. Nej, sen ja, jag körde ju lite Gulf of Oman också. Det är jag har alltid gillat Gulf of Oman och den var det inte någon större skillnad på. Det var lite små justeringar så, men inget större att klaga på. Samt att efter ett visst antal tickets så kommer det ju en jättestor sandstorm in som man ser försämrad synlighet. Det påminner mycket om grafiken från Battlefield 2 helt plötsligt. Det var lite småroligt.
Men jag tyckte de här väderförändringarna som också fanns i några av banorna från grundspelet, alltså B4, jag tycker det är kul när det blir lite, det händer saker.
Ja, väderförändringar och sånt, det är helt okej för min del. Men jag är lite trött på de här elementen de har slängt in, som på den här vattenbanan när skeppet kraschar in i ön. Det gör ju egentligen ingen skillnad. Utan det jäkla skeppet kommer ju alltid förr eller senare på samma ställe.
Jo, ja, det har jag inte ens sett. Jag tror inte jag har spelat så mycket på den. Men jag gillar att vädret ändras och sådär. Det är häftigt.
Ja, men det är bra med små förändringar. I lite sämre sikt och lite snöstormar och sånt.
Ja, precis.
Nej, annars så... jag vet... Jag har klarat av YS. Jag vet inte om jag sa det sist.
Nej, det tror jag inte.
Nej, du hade inte klarat sist, vad jag minns.
Nej. Ja, nej, jag slutade någonstans 25-28 timmar. Det var lite antiklimax i slutet. Men överlag så var det trevligt.
Nice. Herrlich.
Annars så, nej, jag försökte spela lite Strider, men det var något annat som kom i vägen, så jag har knappt hunnit prova det nya då. Vi får ta och köra lite senare istället. Där.
Just det, det nya, ja.
Det nya. Jaha. Det nya. Nej, så jag är nöjd då.
Kristoffer, vad har du spelat?
Ja! Har vi missat något?
Ja. Det här är ett experiment, kan inte hjälpa att uppkopplingarna, fan, jag ska låta datorn vara nu så vi, den inte händer
något. Sluta pill. Pill bli. Sätt dig på inte det.
Det kan ju vara som så att i och med att du har hangouten så när den dör så försvinner livet också.
Men vilket är konstigt för att den kommer tillbaka till er så ni borde liksom vara kvar. Men som sagt, det här är intressant. Kristoffer, kan du återberätta?
Yes. Vad har du spelat?
Vad har jag spelat? Vi börjar med det första återigen. Det här känns så kul när man ska berätta någonting igen. Jag har spelat från i fredags. Satte jag igång ett Humble Indie Bundle-spel aktivt just nu. Dust Analysium Tale. Ett rätt underbart spel faktiskt. I form av att det är ett plattformsspel med action-element. Där kombos baseras rätt mycket. Man blandar mellan fysisk och magi som man har genom den här underbara... älskar sidekicken vid namn Fidget. Eller Fidget. Fidget är en så kallad Nimbat. En blandning av typ räv, drake, liten flygande sak. Som också är höjdrädd, vilket är väldigt komiskt. Och hon är inte formen av att hon faktiskt är rädd för höjder. Hon kan flyga, vilket då i sig säger emot sig själv. Då. Men hon är rädd för att kunna falla från sin flygande format. Det är kul att se Gassi plocka upp sin tredje
samtidigt.
Nej, ner med den igen.
Anywho.
Jag förstår.
Det här spelet är som sagt skitbra på grund av storyn som jag tycker är ganska indragande. Det börjar med att man vaknar upp som Dust. Man vet inte vad som har hänt. I början när man påbörjar själva storyn i det hela spelet så börjar det med att man får se en siluett av sig själv och man bränner omkring och så slår man på folk och man vet inte varför. Och sen börjar det hela spelet med att Dust vaknar upp och man minns ingenting. Till undsättningen då kommer det här svärdet som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu, för jag tyckte inte den spelade så stor roll i storyn.
Kanske?
Nej, för man hette något på R. Hur som helst, jag tycker...
Rust?
Nej, det är ett spel som heter så. Damn it! Det enda som jag egentligen kan klaga på är egentligen att jag vill veta mer om det här svärdet. För svärdet kan snacka. Och det är en av, jag tror det var 4 eller 5 Elysium Blades. Det nämns absolut ingenting mer än att det är en Elysium Blade. Jag vill veta mer.
Kanske få veta mer senare.
Nej, jag har klarat spelet. Jag spelade klart spelet. Jag streamar allting, kan jag börja med att nämna. Jag började streama på fredag. Körde från klockan 6 till ungefär strax efter klockan 2. Så tajmade inne på, jag tror det var 7,59, alltså 7 timmar och 59 minuter första dagen. Var jag spelade klart det sen på lördagen. Jag tajmade in på näst svåraste, tough, som svårighetsgraden heter. 10 timmar strax över där. Och jag dog 5 gånger på hela spelets omgång. Gjorde jag. Man kan även hitta lite småroliga cameos i spelet. För det går att hitta som 12 stycken vänner som är inlåsta i olika cages och sådär. På banorna som finns under spelet. Det är lite så här Metroidvania-stil över det här. Och det finns de här cagesen i alla fall man kan låsa upp. Och den första jag låste upp så hittade jag Super Meat Boy i den. Och den andra jag låste upp hittade jag Spelunky.
Yay.
Jag tyckte det var lite så här små roliga grejer i alla fall att nämna på den. Men som sagt, det är actionfyllt. Det är mycket som händer. Jag tycker man känner sig riktigt jäkla cool när man spelar. När man får in de här riktigt schyssta kombosterna som inte är så jättesvåra för att få in. Och man har fortfarande levelträn där man efter ett tag levelar upp. Och då får man lägga ut en så kallad gem. Och de har ju balanserat upp systemet lite på så sätt att de här gemsen, du kan inte lägga fler än 4 ifrån den lägsta attributen. Du har 4 stycken attribut du kan lägga på. Som styrka, defense, HP och magi. Så att du kan bara lägga 4 i magi tills du har lagt 1 i alla de andra. Så kan du lägga den 5:e poängen till exempel i magi. Mm. Till exempel. Jag körde jättemycket på den här fysiska skadan. För jag verkligen älskar att kunna snurra omkring bland fiender med mina så kallade duststorm-attacker. Jättekul spel. Rekommenderar verkligen. Och som vi nämnde förut när det stod We Be Right Back, jag och Lenny, så vill jag bara nämna det att jag tycker Humble Indie Bundle är ett jättebra en jättebra lösning för att kunna få bort lite av den här piratkopieringen på grund av de här DRM-fria filerna till så billigt pris ändå för de som verkligen vill ha det. Och det jag syftar på då egentligen är ju det att är verkligen folk så jäkla snåla att till exempel om jag köper hem en Humble Indie Bundle, får en DRM-fri fil till Dust till exempel. Och så delar jag med mig den till Lenny och dig Gazi till exempel. Mm. Men jag känner att liksom, när man bara kan få det här spelet i form av en enda ynka dollar. Så känner jag liksom, fuck it, köp det själva. Och jag menar liksom,
Det är bra pris.
Så är det. Det är ett förbannat bra pris. Och jag tycker fortfarande det är ett jävligt bra sätt för att försöka få bort lite. Visst. Skaparna bakom spelet kanske inte tjänar jättemycket pengar på det. För det är ju inte bara en skapare bakom de här som faktiskt finns i en indie bundle. Så jag menar, skulle jag ge en dollar så skulle...
Så är det väl en kille som har gjort.
jag vet inte, men det är, du får ju fler spel i den här indie bundlen. Så att det är ju inte bara han som delar på priset, säger jag.
Nej.
Det är lite det jag syftar på. Plus att det fortfarande går ju till de här organisationerna. Plus att det går till Humble Indie Bundle också. Så att, jag menar, 33 cent som alla de här spel... skaparna ska dela på 33% eller 33% som alla ska ha helt enkelt.
Fast du kan ju ställa in själv också hur du ska fördela.
Exakt. Men jag menar, bara titta på en dollar liksom, så känns inte så mycket. Men det är därför jag vill säga, det är kul att se de här eldsjälarna som lägger in 1000 spänn, eller 1000 dollar rättare sagt, på det här goda ändamålet ändå. Vilket jag tycker egentligen fler borde göra, även om inte fler har 1000 dollar. Men jag menar, 1 dollar räcker fortfarande långt för de här spelen.
Lönen kommer imorgon. Det är bara att ta hälften.
Jag har redan fått min lön.
Släng in den i Humble Bundle. Hälften i alla fall.
Ja, annars är en dålig människa.
Halva lönen.
Jag köpte ju också det här Humble Bundlet.
Ja.
Kan säga att jag kan
för halva din lön.
Nej, för precis så mycket man behövde betala. Det är ju slutet av månaden, så då har man lite pengar, så då, annars brukar jag faktiskt lägga en i alla fall en 10 dollar, om kanske medel är 6 dollar så lägger jag i alla fall 10, så ja, fan, jag är inte så snål.
Ja, jag brukar också hålla mig där vid riktlinjer, i varje fall lägga en 5-10 dollar över priset.
Ja. För det känns som att man får det så jävla billigt.
Jag går på nästan
lite. Det är jävligt billigt.
Jag betalar summan de begär. Fasen också, vad illa.
Ja, men jag brukar ge bort sånt som jag har och sånt där. Det ger man ju bara bort till folk.
Eller så finns det också så här, äntligen så här, får prata lite om douchebags igen, men folk som köper hem en 5-6 Humble Bundle för typ 1 dollar, så bara, men jag har nycklar att sälja till Dust, 50 spänn styck.
Så går du ut på Tradera och lägger ut skiten.
Jag har bara lust att slå folk i ansiktet när jag ser sånt. Alltså. Det är så jävla douchebagget. Alltså.
Ja, men Kristoffer?
What grinds my gears? Yes, nästa spel. Diablo 3 började med igår, söndag. Och det är ju av anledning av att Diablo 3-expansionen Reaper of Souls ligger runt hörnet. Och jag och mina vänner har tamme fan sagt att vi ska klara Diablo på Inferno, den svåraste svårighetsgraden då, då på
easy hardcore. Mode.
Nej, hardcore. Vi kör ingen softcore. Softcore heter det när man kan dö om och om igen. Och kör man softcore, då är man fan dålig alltså. Om man kallar det skills också, som en del gör, vilket jag fattar inte varför. Jag skulle aldrig kunna kalla någonting skills om jag går och dör 30 gånger på en boss och sen bara, men jag tog honom till slut. What?
Din ja, skill är ju att du är uthållig och bara kan göra dem om igen.
Du, jag vet inte, jag har nog dödat en sextal i alla fall, level 60 karaktärer. Och grinda level 60 gör man inte på en helg, måste jag säga.
Ja, det vet jag inte.
Men vi är precis innan Diablo just nu i Inferno. Och vi får se när vi tar den. Jag kommer streama när vi väl kommer ta den. Så att, följ mig på Twitter eller någonting, så kommer folk få reda på när vi går igång för att besegra aset.
Vill ni se Chris gråta bara till att titta på en stream?
Ja, det, oftast när jag dör så är det bara, come on! De flesta gånger jag har dött är faktiskt på grund av min dator laggar till i typ 2 sekunder och sen dör man. Fast för mycket slå på en. Nu har jag inte spelat på ett tag, så att de har fixat mer patchar så att det laggar mindre. Plus att jag har ett nytt grafikkort, så nu får jag inte de här grafiska buggarna som jag fick med mitt ATI. Nästa spel. Spelar lite CSGO igen. De har ju skaffat en ny litet event. Åh, vad glad den är. Halvdör. Yes. Men de har ett nytt event i alla fall. Så det är nya banor och allt. Jag bara vill nämna det nu, eftersom jag tyckte det kändes relevant i alla fall. Tycker jag. Mm. Sista spelet som jag vill nämna, som jag har spelat, Dungeon of Dreadmoor. Ett väldigt... jag vet inte hur många som känner till det här gamla MUD eller typ Dungeon Soup idag. De här roguelike-spelen där du tar form av en karaktär och så får du lägga på massa skills, och så är det väldigt mycket RPG, och så klickar du runt vart det går och så kan du slå på gubbar som kommer upp ur dungeonerna.
Roguelikes, yeah.
Yes. Jag köpte den. Det här fick jag ju med i den gamla Humble Indie Bundle Weekend-varianten, tror jag det var. Där man fick massvis med roguelike-spel. Varav det här hade jag glömt att jag hade installerat på datorn. Så jag testade det i går, eller om det var i förrgår, jag kommer inte ihåg nu. Alltså det var väldigt kul och komiskt. Men jag tycker inte det håller i längden. Alltså det är jättegrafiskt.
Kulmiskt?
Fast ja, det ska vara kul med.
Förlåt.
För att det inte höll i längden.
Anywho. Det är jätteroligt på formen att man kan levla i spelet, precis som många roguelike-spel ändå. Och det finns väldigt mycket humoristiska element, som equipment och sånt. Som till exempel... Lenny, vad gör du? Nej, jag menar Steve Gass, menar
jag. Bara...
leker med lampa.
Jag justerar ljuset bara lite. Jag sitter i sovrummet. Jag har ju precis flyttat, så det blir bättre nästa gång.
Man märker det.
Jag måste säga att jag var den enda som ljus och ljudjusterade innan vi började sända här.
Ja, men vi hann inte. Det blir inte bättre.
Anywho. Som jag kunde hitta på min första run när jag spelade, det är ju helt randomized dungeons är det ju i spel. Man kan känna igen rätt mycket element när man går runt i de här dungeonsen för att hitta. På en av de här shopparna som man kan komma till, som styrs av en demon, roligt nog, i schackrutig heldräkt. Jag vet inte varför han har det. Man ska tydligen inte jävlas med det, typ står på när man håller musen över dem. Han kan bli sur då. Men i alla fall, de hade en kastrull. Jag kommer inte ihåg vad kastrull heter på engelska nu. Så jag säger bara kastrull of Threepwood. Och vad tänker man på då?
Ja, lite apor kanske.
Lite apor, ja. Så att, men jag tycker också det att det som är det roligaste av allting är att när man går runt med den manliga huvudkaraktären, man kan välja om man ska spela kvinnlig eller manlig. Men när man går runt med den manliga, jag vet inte varför, men jag tänker mig en brunettisk threepwood lite, känner jag, över det.
En brunettisk threepwood, kan man säga så?
Jag gjorde det precis.
Så tydligen.
Ja. Yeah. Defying logic, that's what Chris does.
Yes. That's what I do. Nej, jag tyckte det var alltså lite kul i alla fall, men ingenting jag kan tyvärr rekommendera. Har man tid över och bara vill fördriva tiden och spel med lite humor i och bara klicka runt och slöspela, shoot, do it. Kassi, vad har du spelat? Ja,
är det jag?
Ja.
Ja.
Ja, oj, vad har jag spelat? Det är en jättebra fråga.
Du är just med
jag har ju fortsatt spela Pull Blocks. Det går bra, det går framåt. Och jag musiken.
Men Pull Blocks, kommer inte gå bakåt då? Man drar
i boxarna utom. Ja.
Men hur kommer du framåt? Om du drar dem bakåt.
Jag hade att säga om spelet i alla fall, det är ju att musiken låter lite som det kommer från en Disney-film från 40-talet eller någonting. Väldigt så här käckt,
pompigt och tallglatt.
Jag tror det är samma låt genom hela spelet, men inte helt fel. Det är lite trist, men trevligt. Sen såg jag trailer till uppföljaren Fallblocks. Det
lär ju inte vara Dropbox, eftersom det finns ett jättepopulärt program, applikation som heter Dropbox.
Fallblocks heter det då. Men när blocken faller lite, det ser väldigt intressant ut, så det ska bli spännande. Men det har spelat Trip World, Gameboy-spelet, det laddade ner det på 3DS-en. Det här,
detta väldigt sällsynta och jävligt dyra spelet.
Från Sunsoft, ja.
Fallmässigt så är det svårt att få tag i.
Ja. Och även på 3DS:en så har det bara släppts på japanska och europeiska Virtual Console, tydligen, enligt Wikipedia. Men hur som helst, jag har inte klarat ännu, men jag är på typ slutbossen. Och jag tror man kan klara spelet på 15 minuter.
Oh, det är lite tråkigt med sådana spel.
Ja, alltså det är lite som när jag spelade Kirby's Dream Land till Game Boy. Det var den här chocken att när första reklampausen i tv-programmet som började samtidigt som jag började spela var slut, så hade jag klarat spelet. Men sen samtidigt så är Trip World så märkligt och annorlunda, så jag vet inte hur jag ska förklara det. För det första är musiken gjord av Manami Matsuname, som gjorde musiken till Mega Man 1. Och den är bra och härlig. Och det är ett plattformsspel. Du är en liten kaninfigur som kan sparka med sitt korta ben. Men håller in B-knappen. Nej, om du håller uppåt och trycker på B-knappen. Trycker du B-knappen så sparkar du. A-knappen hoppar du. Håller du uppåt och trycker på B-knappen. Då får han typ så här, det blir hans öron som vingar utåt. Och sen så kan du flyga. Men du flyger bara genom att du måste trycka i takt. Alltså, du måste trycka på hoppknappen, så flyger han liksom i en bana uppåt. Det är en viss teknik som krävs för det här. Sen trycker du neråt och sen B, så blir han vanlig igen. Och trycker du neråt och B igen, så blir han en fisk. Och det behöver du nu i vatten. Och då spottar han bubblor på sina...
Mänsklighetens dödsvapen nummer ett, bubblor.
Ja, och grejen är liksom att de här formerna behöver du kanske använda två gånger genom hela spelet egentligen. Så det jag vet inte vad storyn är riktigt. Det är någon kaningubbe med rock som har en blomma på huvudet i någon introfilm, och så händer det någonting, och sen så börjar man vid ett hus, och så springer man ut i den här världen som är jättefin och trallig och trevlig. Och sen dyker det liksom upp varelser, men sen visar det sig att alla varelser de skadar inte dig. De bara är där och kan gå där, och sen kan du sparka ihjäl dem om du vill. Men vissa av dem sparkar på dig också, eller gör andra attacker. Men många, de flesta gör ingenting om du inte rör dem. De bara går där. Och när jag insåg det, så var det så bara, nu har jag gått runt och sparkat ihjäl dem. De vill inte med någonting. Är det här bara invånare i den här världen? Om man säger att man under hela spelet träffar på kanske max 80 figurer överhuvudtaget, och då kanske till och med överdriver, så är det 20 av dem som vill skada dig. Vissa börjar skada dig om du slår mycket på dem. Då blir de aggressiva och anfaller, vilket jag insåg med någon söt grej som lät jättefint. Men han ville bara springa fram till mig och stå där och hoppa lite. Så sparkade, han var ganska stor. Sen när man stod honom 3 gånger så blev han arg och gjorde någon attack när han skrek istället.
Alltså det är så suveränt att det är ingen första reaktion. Sparka honom, sparka honom.
Men, man är ju van vid att man ska sparka, men här är det liksom att det är bara så konstigt. Det kommer
helt... Är det en känsla av samma chock detta för dig?
Ja, för att det är liksom, det är jättekonstigt att det är så mycket varelser som inte gör någonting. Och sen kan man då få några, man plockar blommor eller en blomma, så får man olika power-ups. En är det att man kastar, man får en blomma på huvudet, sen kastar du ett frö på någon och så får de en blomma på huvudet och då blir de stannade och står stilla. Men det gör inte så mycket, för de vill ändå inte skada dig oftast. Och sen är det någon man får en svans som man kan slå med. Och då ska man, jag tror man måste spara på dem lite, för använder man dem så förbrukar man dem. Och då är det bättre att vänta med det, för att man kan ha dem till en boss. Och bossarna, det finns fem världar och fem boss, nej, sista banorna har lite fler slutstrider, som helt plötsligt blir det jättesvårt, känns det som, på sista sluttampen. Jag tror jag det är slutbossen jag gör, men spela Trip World mest för att uppleva
en trip
mysigt och märkligt. Och så har jag spelat Battlefield sen sist också, för det var kul.
Och det gick det bra för dig då?
Ja, det har gått mycket bättre än tidigare faktiskt. Jag har koncentrerat mig lite på att inte bara springa in i alla situationer och dö direkt. Jag var sådär toppad i laget. Och här kommer vårt nyhetsankare in.
VSK-nyheterna med Lenny Cyborg 2003, Adam Synk.
Det var så bränt. Ja. Nej, men ska vi köra lite nyheter?
Det är dags för nyheter.
Det är dags för nyheter. Jag börjar med ett tack till vår evige ledare Gassi. Vi startar med en chockerande nyhet. Irrational Games, företaget som gjort Bioshock, med Ken Levine i spetsen, meddelar förra veckan att alla utom 15 personer fått gå från studion. Då Ken vill göra spel mer riktat mot core gamers och med en mindre studio. Kommer detta leda till att vi äntligen får ett spel som kan matchas mot underbara System Shock 2, eller har han tagit vatten över huvudet? När det gått lite tid får vi en ny djupdykning för att kolla läget. Chroma är titeln på Harmonix kommande free-to-play-spel. Studion berättar att spelet kommer att vara ett futuristiskt FPS där man ska hoppa på saker och skjuta i takt till musik. Harmonix tar hjälp av studion Hidden Path Entertainment, vilka i sin tur hjälpte Valve att göra Counter-Strike Global Offensive. Vi hoppas på att det blir mer Harmony X i företaget, och det väljer att göra en uppföljare till kraftigt underskattade Frequency och Amplitude. Vi wubblar vidare till nästa nyhet. Allas vår Strider Hiryu har fått ett nytt spel som släpptes förra veckan. Ett spel som helt enkelt är döpt till just Strider. Det är Double Helix som gjort uppföljaren och släppt den till PC, PS3, Xbox 360, Xbox One samt PS4. Om spelet är bra eller dåligt finns det lite motstrideriga uppgifter om. Uppenbart är dock att det inte är 16-bits-versionen vi spelar. När vi ändå talar om strider har vi uppdatering till senaste inlägget i PS4 vs Xbox One-slaget. Det har nu kommit ut uppgift om att PS4 kommer att köra MGS5 Ground Zeroes samt nya Thief i 1080p-upplösning, medan Xbox One tyvärr får klara sig med 720p respektive 900. En konflikt som fått bra upplösning är att Sega har säkrat framtiden för Atlus, då de köpt upp bankrupta ägarna till Atlus, nämligen Index Corporation. Sega meddelar att man kommer dela upp företaget i två delar den 1 april 2014, i år alltså. Atlus och Index, var på Atlus kommer att ägna sig åt spel och Index kommer att ägna sig åt distribution, utveckling av system samt reklam. Frekventa och högljudda uttalanden av sina åsikter, Cliff Blesinski har i en intervju med Gamasutra sagt att han inte kommer göra några fler spel som släpps på skivor. Då säger jag att jag kommer inte köpa några fler spel som släpps av Cliff Blesinski. Fysisk media fortfarande serious business och inget skämt. Vad som däremot är ett skämt är att Microsoft har släppt achievements för OneDrive till Xbox One. Du kan få achievements genom att öppna OneDrive under din första vecka på Xbox, eller till exempel titta på 100 000 bilder. Microsoft var pysslande med. Förutom att göra en prissänkning av Xbox One från 429 pund till 399 pund samt släppa ett Xbox One Titanfall-paket som kommer att säljas för samma pris och innehålla en digital kopia av Titanfall. Detta endast för England och Xbox UK Managing Director Harvey Eagle, vilket är häftigt namn, vidhåller att detta givetvis inte beror på försäljningssiffror. Vi hoppas på att Microsoft inte gått helt bananas. Någon som helst går bananas är givetvis Diddy Kong, som nu bekräftats återvända till nya Super Smash Bros. Som en spelbar karaktär. Han kom med först i Super Smash Bros. Brawl, som är senaste spelet i serien. Vi får se om han nu kommer att kasta några rullande tunnor på Mario. Hade varit en trevlig återblick. Och när vi ändå är inne på rullande, så rullande kommer vi kanske att få återse inom tv-spel snarast, då Tony Hawk har i en amerikansk radiointervju sagt att ett nytt spel inom Tony Hawk-serien är på gång. Även Activision har bekräftat att detta stämmer. Har vi bekräftat att vi vill se något Tony Hawk-spel? Jag måste ha missat det PM-et. Vad som även missas är lanseringsmånaden för Octodad till PS4. Spelet skulle släppts i mars, verkar blivit framflyttat till april enligt en tweet från Octodad själv. Octodad funderar även på att börja göra en Xbox One-version, och vilka är i så fall de resterande 5 versionerna innan det blir Octogame. Spelet ser i varje fall ut att vara galenskap på hög nivå. Virtuell galenskap, eller Virtual Insanity som Jamie Aquari sjöng, verkar nu även ha drabbat utvecklaren av Oculus Rift. De har tyvärr fått slut på komponenter de använder för att tillverka sina virtual reality headsets och leta febrilt för att få fram fler komponenter för att kunna fortsätta producera dem. Så jag önskar dem lycka till med deras säkran av nya komponenter innan det går mot ett bistert öde. En annan sak som högst troligt kommer att gå ett bistert öde till mötes är hemmamodden Spelunky, som döpts till Metroid Spelunky och utvecklas av moddaren Joey Fortrack. Spelunky har fått helt omgjord grafik till att reflektera ett äventyr genom någon planet i Metroid-universumet. Detta är släppt för allmänheten, och kommer Nintendo få som de brukar, kommer det inte heller bli släppt för allmänheten. De gör nu allt de kan för att ge spelet en tidig dom. Doom om min förvåning när Bethesda publicerade nyheter om nya Wolfenstein. Wolfenstein var inte mest intressanta, utan var nyheten förhandsboka Wolfenstein och få Doom-beta. Det är ju extremt dumt att inte förhandsboka spelet då. Och jag vill avsluta den här nyheten om att sträcka upp min näve upp i luften tillsammans med tusentals andra och skrika EDF, EDF, EDF. Detta för att fira släppandet av nya Earth Defense Force. Ännu ett spel som är ypperligt snarlikt sin föregångare, fast vad gör den när man får skjuta myror och spindlar med över 700 vapen? Detta var VSK-nyheterna med mig, Lenny Syborg, 2003, Adam Sick. Tillbaks till Gassi.
Tack så mycket, Lenny. Det var fantastiskt.
Nu tar jag om den här, nu börjar jag bli varm.
Ja, det är snart dags att prata om eSWAT, spelet som Lenny tyckte att vi borde spela. Men innan dess, eftersom jag inte kan spela upp musik, så får jag spela upp musik här i min mobiltelefon också. Det blir Balloon Fight och Balloon Trip. Där.
Ja,
tonade melodin ut professionellt.
Den är så härlig, den slingan.
Jag glömde ju, jag fick ju inflyttningspresent av dig, Lenny.
Ja.
De här
två ballonger.
Och glöm inte Rat Pack också.
Ja, Rat Pack. Lenny, jag fick de här som Lenny fick över i sitt, när han köpte Famicom-spel, fick han dubbletter. De fick jag ju generöst nog i inflyttningspresent. Challenger från Hudson och ett ninja-spel från Hudson som jag tyvärr inte riktigt vet vad det heter.
Det vet inte jag heller, så det är lugnt.
Tack nu. Sen tänkte, måste jag visa upp min Famicom som jag fick av Tobias, retrospelaren Fondelius. För att mitt hårda arbete med min dokumentär så gjorde den här guldiga Famicomen med Dokument NES här. Alla som tittar på det här, ni som får gå in på någon annan sida, ni som lyssnar bara. Men den är jättefin. Den är guldig och...
Jag menar att du inte kan ta en bild på den och lägga ut den i ett inlägg eller?
Ja, men det finns ju överallt. Hur som helst. Nu ska vi prata om Eastward.
Ja. Ja,
och det är jag som har tagit på mig äran att berätta om Eastward. Eastward utvecklade... Det här är så jävla dåligt av mig, så det är fan ta mig inte sant.
Här visar jag Eastward-fördraget för de som lyssnar och inte tittar.
Beskriv fördraget så alla förstår.
Ja, det tillhör den första serien om Mega Drive-spel, vilket innebär att omslaget har en vit rutig, eller en svart bakgrund med ett vitt rutmönster på sig. Sen har den vanliga Mega Drive-loggon. Själva bilden på framsidan här är ju en... Det är egentligen två delar i bilden. Det är ena halvan av en vanlig herre som har någon futuristisk lite sån här kostym på sig, polisdress. Och andra halvan är vad som ser ut att vara en robot. Mm. Och det är delat uppifrån och ner, så man ser halva människa, halva robot.
Men nu är jag redo.
Ja, nu är det redo.
Den 1 juni 1990 släpptes Eastward, utvecklat av Sega och publicerat av Sega. Spelet finns till Mega Drive, Virtual Console, Sega Mega Drive Ultimate Collection till Xbox 360 och PlayStation 3 samt på Steam. Spelet designades av Nandemo, Makushan, Seishi Atsumiyu, japanskt efternamn, och Mikarin. Musiken komponerades av Takayuki Nakamura och Y. Dolphin Takaida. Namura, han har också gjort musiken till Dick Tracy, Outrunners, Virtua Fighter 1-3, Tobal 2, R-Saig och Lumines 1-2, Live och Supernova.
Det sista gillar jag verkligen.
Ja, det tror du skulle gilla det. Tycker du musiken är lika bra? Det kan vi komma till sen. Storyn lyder som följer. Duke Oda är polis i The City of Liberty. Och här går han ut för att rensa gatorna från avskum. Men efter ett tag så får han också tillgång till en Ice Combat Suit. Som gör honom till en Eastward Cyborg. Och då får han massa häftiga vapen. Mer än det sen. Och hans uppdrag är då att stoppa organisationen AI. Från att ta över stan. Ja...
AI som är öga och inte AI som är jag.
Eller E-Y-E. Ja, precis.
Mm. Jag tänkte att jag kunde inflika här med att läsa vad som står på baksidan av fördraget.
Det tycker jag verkligen.
Vilken ska vi köra? Engelska eller svenska versionen?
Svenska!
Den svenska. Okay. Ja, då kör vi här. Eastward är i stora bokstäver här dessutom kolon, världens tuffaste stridsstyrka. Eastward betyder i stora bokstäver kolon Enhanced Special Weapons and Tactics, inom parentes, avancerade specialvapen och taktik. Mm. Du ser AI, alltså E-U-E, i vitögat, en maktgalen, hård, ondskefulla terrorister, men det är brottslingarnas värsta fiende. Decimera deras frontlinje med ditt blysprutande Gatling-gevär. Bränn dem med ditt roterande eldkastare. Börja som påläggskalv i Eastward och skjut dig fram till positionen som en fruktansvärd supersnut, mer maskin än människa.
Ja. Sen kan vi ta här innan Backbone Entertainment försökte en gång få tillåtelse av Sega att göra en uppföljare till Eastward, men det fick de inte.
Och det var det.
Det finns läckt concept art. De pitchade också ett Streets of Rage, men i samma veva, men båda spelen sköts ner av Sega.
Ja.
Men nu är det Eastward vi skulle prata om. Hur ser Eastward ut?
Det ser ut som en väldigt tidig plattformstitel till 16-bitars, tycker jag.
Ja. Men jag tycker fortfarande är grafiskt snygg.
Ja, det har en bra design i spelet. Stilren design i det.
Verkligen, men jag tycker samtidigt också att den har det känns som det är mycket detaljer ändå för oss om det är så tidigt spel ändå i 16-eran.
Ja, fast just Sega, de hade ju en viss tendens till att lägga in massa detaljer. Mega Drive hade ju lite högre upplösning än SNESen, vilket gör att de kunde plugga in lite mer detaljer i spelet. Det är ju inte så jättemycket högre upplösning, men det bidrar ändå till att spelet kan ha lite mer detaljer i bakgrunder och fiender och ändå ha dem hyfsat stora. Just animationerna är väl ingenting och något speciellt med spelet. Det är väl kanske det som är tråkigast, kan man tycka.
De som hann att reagera väldigt fort, så när Gassi pratade så kom det upp en liten snabb bild på hur det såg ut.
Ja, nej, men jag orkar inte. Det blir skitbra.
Okej, okay. De fick en flashig
variant. Jag tycker det är ganska fint, men animationerna har ju en del att
önska.
De är sparsmakta. Det är som, när han går så är det här klassiska, mycket som det är, mycket faktiskt just i spel till Mega Drive och sådär, att gubbarna, deras rörelse är väldigt, alltså de går inte långt utanför grundspritens parametrar. Om du förstår vad jag menar.
Nej.
Det är mycket så här en...
De är som en rektangel och sen håller de sig innanför den här rektangeln.
Ja, förutom när han skjuter lite, fast...
Ja.
Vad ser de ut?
Fienderna är ju en blandad kompott av allting mellan vanliga människor eller terrorister, som det är i detta fallet, och
slime.
Ja, slime och robotar och dylikt.
Men de känns ändå på något sätt enhetliga för fiendeskaran i
de passar ju väldigt bra både banmässigt och ska man säga liksom terroristmässigt på något sätt ändå. Och varför jag säger banmässigt är ju för att speciellt påpeka just slimet just där. För det, slimet kommer in till exempel på bana 3, vilket på då på bana... Nej, bana 4 menar jag. Jag sa 3, eller hur? Jag menar 4. Okay. Men på bana 4 i alla fall så är man ju en jävla typ slimefabrik. Så att det liksom... Allting känns fortfarande relevant i banan, så det är inte helt plötsligt att det kommer Tyrannosaurus Rex mitt in i allt. I alla fall inte det jag har spelat.
Nej, de håller sig till varje tema.
Relevanta saker.
Ja. Hur mycket relevans slime-jagans i tunnlar kan ha egentligen. Det är ju en annan sak att diskutera. Ja, men...
jag kan inte bakgrunden om slimet i sig, visserligen.
Här har vi någonting att forska vidare på, helt klart.
Yes. Men jag tycker fortfarande det känns liksom relevant. Det är inte så man bara, what the fuck is this? Nej. Det är det inte i alla fall. Så att, och vad tänker vi om vapenarsenalen ändå? I början när man spelar så... Det tycker jag är ganska viktigt att nämna ändå. De första uppdragen. Jag tänkte ju först att man spelar en story som den här polisen av Duke Oda. Men själva verket så är det ju så att i början när du spelar så spelar du honom som en vanlig gatupolis mer eller mindre och tar ner bad guys. Till att bli någon typ av officer. För att mellan då varje de här första och andra banan då, så kommer upp information om liksom vilken rank du har. Och då är det inte form av rank att ha en hög score eller någonting, utan som
det,
polis...
Det är liksom för varje bana så går han upp i en rank helt enkelt.
Ja. Yeah. Så att när man når bana 3, då får man den här suten då, som ger dig mer liv och mer tillgång till fler vapen. Vilket då... ger så mycket mer, vilket också blir väldigt kul. Och där vi ser nu på bilden här då, så har vi första ranken, Captain. Och han sätter på en gameplay här, så vi kan se när de sätter igång också.
Tänk på de som lyssnar. Fortsätt prata.
Det är därför jag pratar om att...
Men är det så att på tredje banan får man den här suten? Är det då man har blivit... E-SWAT rank eller hur funkar
det? Ja, det har blivit tillräckligt hög rank. Den tredje högsta ranken vad jag vet i alla fall. Ja. Då man får tillgång till att ha den här suten då, helt enkelt.
Ja, okej.
Fan vad är det jag tänkte på? Vapenarsenalen som sagt. Vi har ju första då, när vi skjuter bara ett skott. Vi har den andra som är ett superskott. Där det är egentligen, du är en kulspruta. Du kan hålla in knappen och skjuta hela tiden som en kulspruta. Man skjuter tre skott per gång. Så där. De går inte efter varandra, de flyger i hög. Så det är någon slags hög burst.
Ja, en burst skott. Helt enkelt.
Ja. Andra vapnet är en... Jag vet inte varför den här missilen åker längs marken. Är någon av er som kan förstå det, eller? Du skjuter iväg en missil som... den kommer från dina axlar för att sen lägga sig på marken och åka iväg.
Den ser så suveränt dålig ut.
Ja, det kvittar om du hoppar i luften. Alltså, han åker av din axel, sen åker han automatiskt rätt ner, träffar marken, åker rätt fram tills han träffar någonting och sprängs.
Jag har bara stött på så här en fiende, något sånt som jag haft nytta av den på. Det kanske bara för den.
Finns det ett ställe precis när man får den här missilen, tror jag, så kan man, är det en fiende som är bakom ett hinder som man,
om jag man tycker hoppar det är, över, är det jättebra att nämna det, att alla de här power-upsen är väldigt random att få. Eller är det bara jag?
Och sen om du dör så blir du av med det vapnet som du hade aktiverat just då.
Mm. Ja.
Men fortsätt, vad finns det mer för vapen?
Efter den så har du Plasma Charger. Plasma Charger är lite som man ska kunna säga Mega Man X, när han kan ladda upp sitt vapen och skjuta iväg en stor burst i plasmaboll. För att sen efter det kunna spamklicka på sin skjutknapp för att skjuta iväg små plasmabollar. Men så fort du väntar så chargerar han upp den igen och blir en stor igen. Det enda negativa jag tyckte med det här vapnet var egentligen att det kvittar, även om man har charged, så tar han fortfarande lika mycket skada på gubbar som inte.
Ja, enda fördelen är väl egentligen att den blir större yta att träffa gubbar på.
Det fanns vissa gubbar som den faktiskt kunde döda på ett skott med chargen istället för att skjuta små. Till exempel på, det finns små raketdvärgar kallar jag dem, som skjuter, de är jäkligt jobbiga. Inget illa mot dvärgar.
Är det de här som
säkert inte
kapslar och grejer?
Ja, de kommer ut ur kapslar och, eller ja, silos kommer de ut ur.
Ja,
och de skjuter raketer diagonalt neråt hela tiden. Mm. Jag vet inte vad ni tycker om duckfunktionen när man har suit. Det går inte ducka för skott.
Nej, men det har jag nu aldrig tänkt på ens.
Ja, du menar att man blir större än när man är vanligt och duckar?
Ja, och även att du har mer liv och det, så du tar ju fortfarande samma typ av skada hela tiden, gör du. Vilket då, när man vill undkomma någonting, det blir en pressad situation. Man kan inte använda sin så kallade burner som gör att man kan flyga om man vill. Flyga runt fritt i luften. Det blir en pressad situation i luften, vilket gör att du måste ner till marken. Ner på marken skjuter precis folk. Och rent spontant tänker man, ja, men jag duckar så kommer jag undan. Nej, det gör du inte. För fienden skjuter typ hipshots hela tiden. Så vill inte de sitta ner, för att skjuta om sitt skott. Men det går inte att undvika med, även om från hipshot till vanligt. Du måste ställa dig upp och skjuta normalt för att skjuta sönder deras skott i så fall.
Ja, men det har vi ju det. Ställ dig upp och skjut.
Ja, men pressade situationer är inte det första jag tänker på. Ställa mig upp och skjuta mot andra skott. Jag tänker mig så här, hur fan ska jag träffa deras skott?
Ja, bara till att ligga på. Bara ligga på. Skjut, skjut med. Chargen, ladda upp.
Sista attacken, en så kallad flame-attack, vilket gör att den använder hela din, man har i sin här burner som jag förklarade precis innan, att man kan flyga fritt. Man har ju som en fuel tank som läggs på med tiden, så att du kan flyga runt nästan hela tiden, bara att du inte kan använda jämnt hela tiden. Det är den enda negativa. Först är den gul, vilket gör att du kan bara hoppa och flyga på samma ställe hela tiden fram och tillbaks. Men du kan inte röra dig uppåt och neråt hela tiden. Men har du en röd burner så kan du röra dig fritt upp, ner, höger, vänster och allting utan några större bekymmer. Men när du har den här röda burnern, så mycket du har av den, så mycket kommer du använda den här fire-attacken som du endast kan använda en gång. Men den tar allting på skärmen och gubben din i form av en... Alltså han snurrar runt hela tiden, gör han. Så han skjuter först åt höger, sen vänster, höger, vänster, höger, vänster. Så han, jag vet inte, jag var nästan beredd på att han skulle typ börja propella upp i luften eller någonting.
Alltså med en liten eldvevel.
Exakt. Den om någonting är väldigt dåligt animerad.
Den har bara så här tre animationer eller något.
Ja, det är liksom... Jag började tänka på en jättedålig flashfilm som jag såg med... Metal Gear Solid, där folk börjar han fastnar i en bugg när han hittar någonting. När han får så här utropstecken, så tittar han höger, vänster, och så börjar han propella iväg. Så det var därför jag började tänka på att han snart kommer flyga iväg. Men som sagt, en gång tar jättemycket skada på fiender och allting. Dödar inte bossar. Det bara nämna.
Nej, det har jag också provat.
Jag testade det första jag gjorde. Men det som är det positiva med den dock är att när du använder den, det kvittar om bossen har sin skydd upp bara. Du tar fortfarande skada på den, vilket jag tyckte var rätt bra. Så att det inte var så att han måste visa sin svaghet för att sen kunna använda den.
Nej, sådana bossar avskyr man. Det vet man.
Ja. Yeah.
Mm. Usch, vad tråkiga de är.
Ett kan väldigt vi... stort trial and error-spel. Eller är det bara jag som tycker det?
Nej, jag tycker nog också det. Det känns som att varje gång man testar någonting så kommer man längre och längre fram hela tiden.
Ja, jag tyckte det var alltså bossarna kändes jättesvåra i början, men så fort jag hittade mönstret på dem så klarade de utan problem. Så att som andra bossen hade jag jättestora bekymmer med. Jag vet, jag och Gassi satt, jag tror var det första kvällen som vi fick utmaningen som vi satte oss med det här spelet.
Ja, det var
det. Det var någon dag där i alla fall. Så jag och Gassi tillsammans satt och körde det här spelet tillsammans. Gassi kom ganska snabbt till bana 2.
På så,
jag
fick... på så vis att vi pratade via Skype och
spelade.
Ja, spelade.
Yes. Jag hade lite problem med första bossen som är en helikopter, blir det väl? Ja, en helikopter var.
Men den har ju ganska lätt mönster sen när man väl...
Ja, men jag dog första gången för jag tar ju rätt mycket skada på banan i sig hade jag det. Och andra banan är ett fängelse där två cyborg-robotar... cyborg.
Och de är ju väldigt luriga för att i spelet så kan man ju typ hoppa till bakgrunden om man säger så. Det finns två olika lager.
Det finns djup i spelet.
Så man kan liksom gå i olika... Det finns en förgrund i en bakgrund i alla fall.
Och ja, fast det är också bara på vissa banor vill jag tillägga.
Ja, precis.
Men jag tycker de borde ha det här på mycket fler.
På den här bossen så har man innan på banan just börjat använda det här. Så kommer man till de här två robotarna som hoppar fram och så finns det ett stängsel man kan hoppa fram och tillbaka över. Och då tänker jag direkt, det är någonting jag ska nog luras här eller hoppa fram och tillbaka. Jag bara åkte på stryk om igen. Och sen till slut så bara, nej, nu sätter jag mig på huk här och spammar på skjutknappen. Och då visade det sig att då står en och skjuter högt och en skjuter lågt. Och den som skjuter lågt, hans skott skjuter jag sönder. Och den andra skjuter jag över mig. Och sen bara skjuter jag ihjäl han som står och skjuter högt. Och den andra han hoppar emellanåt och ställer sig bakom igen. Då är det bara att vända sig om och skjuta på honom som skjuter sönder hans skott. Sen hoppar han tillbaka. Och då vänder man sig om i duckat läge och mördar dem.
Var detta efter eller före? Jag hade skrivit till dig på Skype. Ducka och skjut.
Du skrev det precis efter sen. Så det var, jag var nöjd med att jag kom på det själv. Ja.
Jag hörde ju Gassis grej här. Men jag hade ju precis kommit fram till. När Gassi var lite frustrationer och rätt irriterad på bossarna. Och då jag precis kom fram till bossarna. Men jag kan ju säga att det finns ett litet moment innan man kommer fram till de här bossarna. Vill du nämna det, Gassi?
Ja, du menar precis innan.
Precis innan, ja.
Då är det också stängsel. Man kommer från den tidigare delen av banan till den här delen. Och då är det ett sånt här stängsel man kommer över. Så är man på bakgrunden, så att säga. Och sen ska man... På framgrunden finns det två rullband. Och sen mellan dem finns det taggar. Och då ska du hoppa över och landa på... På en finns det någon sån här bonus som du fyller på.
Ja, liv.
Liv. Det maxar energin. Och... Ja visst, det går att hoppa över på det, men sen så när du, för att hoppa över staketet så måste du tillbaka till den säkra sidan, så måste du hålla uppåt och trycka på hoppknappen och inte åt något annat håll samtidigt, men du glider på det här jävla rullbandet, så då måste du placera det perfekt på rullbandet för att sen trycka uppåt och sen så misslyckas det, sen ligger du där, sen så är det lika bra att hoppa ner taggarna och ta den smällen.
Ja. Så blir arg. Vi kan säga som så, jag dog två gånger innan jag kom upp på de jävla taggroparna.
Det kan ju vara mina favoritmoment i plattformsspel. Rullband och tagga.
Det känns så klassiskt ändå.
Ja, men det är alltid så skitbra. Det blir lite extra moment till det hela. Inte bara med att du ska försöka tajma ett bra hopp. Du ska även försöka tajma alltså, hastigheten och oftast momentumet gubben har.
Mm, mm.
Och inte trilla ner.
Nu som sagt, nu har jag övat på det här. Så att jag klarar första och andra banan utan att dö någonting. Ja,
sen kommer vi till bana 3 som yes. Är där man får cyborg-dräkten för första gången.
Och här börjar ju mindfucket direkt alltså. Det är gubbar precis överallt på hela banjäveln. Jag tycker banan är svårare än bossen när man vet hans mönster.
Ja, alltså jag tycker ju att kontrollen är väldigt stel och klumpig i hela, alltså man känner.
Jag kan ju hålla med om stel, men inte klumpig.
Ja, men stel då.
Är det bara jag som tycker att med dräkten ser man ut som den här Mega Man 1 från den amerikanska varianten?
Det är nog, det har jag inte alls tänkt på eller reflekterat över. Jag får kolla på, lite på fodralet.
Jag ska leta upp en bild för alla som tittar här då så vi kan...
Jag för mig var den, inte den som när Mega Man-karaktären håller en pistol, utan den han har en liten burster och ser väldigt alltså obskyr ut.
Du menar hur han ser ut i själva spelet?
Nej, inte i spelet, utan på kartongen till den amerikanska varianten.
Ja, där håller han ju armen så över bröstet och pekar precis som en Megaman-arm, fast det ser mer ut som ett maskingevärspipa ur ett stycke krom.
Men när jag ser honom liksom i spelet i SWOD då. Och jag tycker ju liksom...
Ja, vi kan få in det här lite. Där har vi vapnet.
Megaman har ju på högern. Han ISO tar på vänster. Jag tycker fortfarande in-game på ISO så får jag väl, alltså jag får den känslan liksom att det var Mega Man från amerikanska, vilket liksom fnissade lite för mig själv.
Jag nu tyckte det var roligt om man hade flera steg på dräkten än bara nu är du en vanlig polis. Nu är det ISO.
Ja, faktiskt. Ja, jag hade nog tyckt det positivt också. Det var rätt cool framsida.
Ja, var inte den du menade?
Nej, alltså nu pratar jag ju om Megaman, amerikanska Megaman då.
Okej.
Men han ser fan cool ut på den där. Är det en japansk eller är det en
amerikansk? Det här är den japanska, men den är, ja, bilden är från den japanska framsidan egentligen.
Den ser cool ut.
Ja, den ser betydligt coolare ut än det europeiska omslaget. Jag vet inte om det är samma i US.
Nej, det är bra. Jag kom efter mycket om och men. Jag hade jättesvårt med bana 3, som sagt, med själva banan. Sen tog det med en liten eller x antal dödar in och ett par continue. Jag körde inte save state till en början med. Jag körde på ROM då, så att säga.
Okay.
Men jag dog väldigt många gånger och körde continuous, för att jag var inte alls sugen på att köra save state i början. Det vill säga att man kan ju starta om hela tiden från bossen då, där man lagt sin save state och köpa load state hela tiden.
Okay.
Så jag körde väldigt många continuous hela tiden tills jag verkligen lärde mig in första och andra banan mer eller mindre utan till. Kan inte köra dem bak med förbundna ögon, nej. Men jag kan banorna. Jag vet när gubbar kommer och när de inte kommer. Bana 3 fortfarande har jag svårt med liksom, för gubbarna, jag tycker de hoppar oregelbundet och allting, så det finns ingen ploj på dem.
Men det är lite, man ska bara ta lugnt hela tiden i detta spelet. Gå fram en liten bit, avvakta. Gå fram en liten bit, avvakta. Och hålla på så.
Det har jag verkligen känt av att man ska göra. Bossen satt jag på jättelänge också. Ända tills jag såg mönstret. Och då var jag, alltså, var han så här lätt?
Är det inte han man ska flyga över eller något sånt?
Exakt. Saken är att han skjuter iväg sitt huvud, eller man kan säga, metallrobot. Han har ju en robot då har han. Och så sitter det människa i, som en mech-robot då. Men han skjuter iväg det här huvudet som är elladdat. Och när det här huvudet åker fram, det tar jättemycket skada på en själv när det väl, om det träffar dig. Men jag fick aldrig in timingen på den. Eller annars så var han för nära, så precis när jag började landa var jag tvungen att hoppa igen. Så jag fick aldrig iväg någon skott eller någonting. Men till slut så förstod jag principen. Man ska liksom lura bort honom så att han står lite avlägset. Vänta in tills han skjuter de här långt och så hoppar jag över bara. Och då hoppar man bara rätt upp, använder sin burner, står helt still, så bara släpper man ner sig själv. Simple as that var det.
Okej, okay. Jag gav ju upp här efter 3 försök eller något sånt. Sen skulle jag återkomma det, men sen så har jag hållit på och flyttat och sådär, så då skete sig, men...
Det var därför du flyttade egentligen, för att undkomma i SWAT. Det var inte för något annat skäl.
Det roligaste av allting är, det här är min utmaning, inte Gassis heller. Så.
Nej, men jag tog mig an och spelade lite i alla fall.
Ja, men det är kul att du ville spela i alla fall.
Men vad hände på bana 4 som inte jag har sett då?
Bana 4, då hamnar man i det här...
Slime!
Alltså du kommer till en factory som är under attack av terroristerna. Det är inte många terrorister på den här banan, utan det är mest de här slimen. Och slimen finns överallt på hela banan. Och det gäller att försöka undkomma det. På den här banan så har du fortfarande ISO-dräkten. Jag vet inte, förlorar man den någon gång under spelets gång, Lenny?
Jag kommer inte ihåg de sista banorna alls. Men jag fan, man har den hela tiden mer eller mindre. Men vi kan ju fortsätta. Det är ju en massa slime där i varje fall.
Yes. Jag var tvungen att dricka lite vatten.
Vad gör slimet?
Slimet gör absolut ingenting mer än när slimet ploppar ut ur de här containerserna som finns. Det finns bakgrundsgrejer med, det ser ut som hjärnor först, men sen bara hoppar det ut och så är det slime som blir stora slime-monster av olika sorter. Det finns, tror jag, tre olika sorter. En som ser ut som en liten möglig hjärna som hoppar bara upp och ner. Kan hoppa iväg någon gång, tror jag. Jag vet inte. Sen finns det en annan som är en liten, och sen lägger sig som att bara en spya på marken, och sen när man går nära så blir det en stor jävla slime monster som försöker äta upp en. Och så finns det här regnklägget, alltså det ser ut som ett, tänk dig bara ett lila Batman spöke utan ögon och mun, och så bara multiplicerar sig till en stor vägg som man får skjuta sig igenom. Det är de tre fienderna som finns på den banan, inklusive terroristsoldater då från AI.
Ja, sen kommer det ju också passager där man blir jagad av slimet i tunnlar och det är likt väl.
Ja, slimet trillar ner från tak och kommer upp från golv och sådana saker. Och det här är slime du inte kan anfalla, utan det kommer alltid mot dig. Det går att skjuta tillbaka vissa typer av slime, kan det. Som till exempel, det kommer komma till stället där du är i en hiss, och då måste du skjuta uppåt på slimet som kommer ner mot dig, bara slimet skjuts uppåt då. Och
samtidigt som hissen stiger.
Ja. Och sen kommer till lite andra ställen där där slimet åker ner på sidor av väggar för att liksom fylla upp rummet och lyfter golvet då så att du kan ta det ut på så sätt. Men då får man undvika då slimet som skvätter upp hela tiden. Och just de här skvätterna ser ut som typ slimet nästan vinkar åt den.
Ja, det lade jag också märkt. Det ser ut som händer som hej hej, hej då, hej hej. Hej då.
Eller hur? De bara vinkar och hej hej, och så bara typ kastar de lite skit på honom ungefär.
I ansiktet. Ah!
Ja. Verkligen. Nej, i alla fall. Och den här banan. Jag har kört så jävla mycket. Jag har bara använt save state på save state på den här banjäveln. Jag tycker banan är helt jäkla omöjlig om du inte har power-ups. Man måste ha power-ups på den här banan, anser jag.
Nej.
Jag dör om igen på de här jäkla, för att de här slimesen som är de här spyhögarna som blir stora monster, de tar så mycket skada och jag måste hela tiden pressa på för att den här andra slimegrejen är i röven på mig och vill antasta mig. Och då måste jag skynda mig framåt, men de här blockar mig och äter upp mig gång på gång på gång. Och jag försöker hoppa över dem, men det går inte, för att plocka något annat mig, eller så kommer de jävla vägg och så antasta mig. Alltså det är bara en gigantisk fabrik av antastning.
Är det din officiella sammanfattning av E-SWAT?
Nej, det är min officiella sammanfattning av hur man stoppar Chris på bana 4. Man antastar honom.
Har du tänkt fortsätta och...
Alltså jag känner att jag vill gärna se vad som mer komma skall. För jag tror det finns ganska mycket potential. Det är ett trial and error-spel där det finns mycket hemligheter i form av till exempel bossernas mönster och det är likt ändå. Det finns inga gömda grejer vad jag kan hitta på än så länge. Liksom, man kan skjuta på istället så ploppar det fram en power-up eller någonting. Power-ups kommer random när du dödar fiender, sen gäller det bara att manövrera bättre än dem.
Mm.
Tycker jag.
Härligt.
Men jag tyckte det var ett okej spel i alla fall. Musiken tyckte jag var jättebra ändå. Den liksom får med lite så här.
Knappt den.
Jag vet inte hur som jag sjöng låt därifrån, men det var liksom lite så här shaky håll. Liksom. Man blir peppad att spela ändå, för att musiken är inte så en dödsmarsch.
Nej, den utmärker sig inte, men den gör sitt jobb.
Ja, den sätter liksom... Vad ska man säga? Alltså den sätter ju lite...
Det är väldigt mycket en bakgrundsslinga som liksom är där för att det ska vara något ljud mer än själva ljudeffekterna ungefär,
ja.
Tycker jag.
Ja.
Ljudeffekterna är väl lite så... Inte de bästa.
Det är inte som om man tar till exempel Zelda, A Link to the Past, där musiken verkligen sätter stämningen. Det här är mer liksom bara kör på liksom det...
Alltså jag tycker musiken känns lite katig ändå.
Lite vad sa du?
Katig, alltså den är lite kaxig.
Kortik.
Nu börjar det här med norrländska igen. Uff, nej, jag förstår inte.
Norrländska, allting över Småland. Skåne.
Allting över Skåne, ja.
Småland kommer härifrån, så det går
inte. Jag kommer inte från Småland.
Nästan.
Men jag bor i Småland nu.
Ja, precis. Det var så jag menade. Skitsamma.
Ja.
Ja, har vi något mer att säga om e-sport?
Ja, vad tycker ni om spelet? En liten sammanfattning kanske.
Ska vi Gassi börja eller?
Alltså det är inte så dåligt så att jag skulle säga att det är helt jävla ospelbart. Men jag tycker inte det är liksom någon höjdare. Liksom att, jag tycker nästan det är roligare när man är polisen. Det hade varit roligare att vara polisen genom hela, utan cyborg-dräkten. Alltså att man är Duke Oda och bara...
Ja, fast nackdelen som jag ser det om, när man är polisen är att det bara blir en det här andra spelet där man är polis, Rolling Thunder. Att det blivit en exakt klon av det istället.
Men Rolling Thunder har jag inte spelat, så men jag har sett dig spela. Nej,
jag tycker ju att man kunde ju varierat emellan Spisvåterdräkten och Duke Oda Zero Suit då.
Och, ja, som lite och, undercover så.
Ja, men lite då att Duke Oda faktiskt hade egna power-ups också än bara den här dräkten.
Alltså lite olika maskingevär och eller något sånt där. Mm. Och att dräkten mer kanske var någonting man kunde ha liksom som en power-up som alltså någon liten låda man kunde hitta bara lite då och då på banan.
Alter Beast-style liksom.
Och sen, sen var det en liksom kraftkälla så varade den en viss stund och sen så får man...
E-Sword up!
Ja! Nu snackar vi.
Rise from your grave.
Nu när jag satt med när jag spelade här. Min gode kamrat Tobbe, han upptäckte ju att jag hade spelat in en video för en herras massa år sedan, just om e-sport, där jag provade lite. I samma veva som jag spelade in en video om Altered Beast för att jäklas med Gassi. Men nu kollade jag på videon och ja, jag sköt mig rätt bra. Satt jag mig själv när jag spelade så kom jag till bana 5 direkt. Det är mycket som såna här små saker man minns.
Det är en scientist i alla fall som boss i bana 4. Är han lätt eller svår?
Han har... Jag dog en gång på honom direkt. Inte direkt, men utan att direkt förstå mönstret. Men sen nästa gång så var det klart. Då... Det är samma som på bana 3. Det är använda flygpacket, jetpacket.
Men man får inte använda burn, eller får man börja använda den i slutet då?
Ja, i slutet tror jag att du får använda den.
Förstår, jag tänkte mig att när man såg de här, det finns ju skyltar under bana 4:s gång som säger no burner. Och då har de ju stängt av burnen helt, men jag tänkte fortfarande att den kunde vara aktiv. Så att jag vägrar ju så här klicka snabbt 2 gånger som jag skulle använda början för att trodde att det skulle explodera. Det hade verkligen varit jobbigt. Jag får inte trycka 2 gånger nu.
Ja, det hade varit elakt att lägga in så råka trycka på C-knapp om man dör.
Ja.
Spräng istället.
Game over.
Mission okay. Over.
Men man har ju 3 continuous, va? Ungefär, man.
Aldrig använt någon continuous, jag vet inte.
Ja. Då vill jag som är så dålig då.
jag syftar mer på att jag vill försöka one-shotta spelen så att får jag game over så stänger jag av det och försöker en dag senare.
Okej. Okay.
Mm-hmm.
Det är lite så för att behålla livet
femte
i det
banan. Kom du till femte banan eller femte bossen?
Jag tror jag kom till femte bossen om jag tar fel för mig.
Vilken är den bästa bossen so far fram till femte då? Nu tänker jag inte vem som är lättast eller vem som var den bästa eller klurigaste, men spelmässigt, liksom, vilken är den bästa bossen so far?
Jag tycker nog bana 4-bossen är lite av den coolare bossen som finns i spelet.
Mm.
Sen gillar jag också första bossen med helikoptern. För jag gillar hela den här, vad är det, fallande plattformen och sånt är det väl?
Ja, det är en plattform som åker neråt, det känns inte som den faller så jävla mycket. Jag tänker direkt på ännu en Mega Man-referens, men Storm Eagle.
Ja,
nästan samma mönster.
Att jag får nog säga att Storm Eagle är en typ 300 gånger bättre bossfight än...
Jo, det är det absolut, men fortfarande, jag fick den tanken liksom.
Det här är så standard, vi börjar spelet med en helikopterstrid av någon jävla anledning. Det finns ju hur många spel som helst med en helikopter. Det är Journey to Silius, har inte en helikopter som första boss också?
Jo, precis.
Som är ännu jobbigare, lite jobbigare, svårare. Men ja...
Mm. Jag tycker helt klart den andra bossen är förbannat cool. Jag får väldigt mycket Terminator-vibbar ändå. Och nu sprang ju Lenny iväg här. Men Gassi, vad tycker du?
Jag tycker att den är jättetråkig. Det hoppar fram två jävla robotar och så står de och skjuter lite fånigt och...
Men jag tycker ju de är så snikna då, vilket gör det till en bra bossfight. Alltså det är jättelätt boss, men innan man ser mönster eller någonting så känns det, hela bossen är bara kaos.
Ja, då känns det lite, då är det helt omöjligt. Om man försöker liksom att dodge genom att hoppa fram och tillbaka genom det här jäkla, över det här stängslet.
Jag höll ju på att lyckas med det dock. Ja, jo, det var förbannat jobbigt, så jag gjorde ju alltid fel till slut.
Man det tar det som ett några sekunder och sen så är man död. Så vad fan, hur ska det här gå till? Sen så när man bara liksom hittar det, då är det hur lätt som helst.
När man bara, fuck this shit, och så gick Braveheart på gubbarna, då gick det men som helst.
På så vis är det väl en bra bossstrid, men jag tycker också att det ska kännas som att man, innan man kommer på mönstret, så ska man ha en chans att kunna utforska mönstret. För här måste du komma på det genom att det första du gör är att ducka och börja skjuta.
Ja. Men det är ju egentligen en valfråga. Jag börjar ju med att hoppa över. Jag märkte att de hoppar över till min sida, och hoppar jag över till deras liksom, för att försöka få dem till samma sida eller sådär.
Ja, men det jag tänkte lura dem. Om vi tar Mega Man som referens med bra bossfighter, så i Mega Man så kan du ändå liksom, du kan misslyckas en ganska bra stund, men ändå liksom hinna se vad bossen håller på med. Här hinner du liksom, de första gångerna så hinner du bara dö ganska snabbt.
Ja, det har ju lite med ändå, apropå livet i det här spelet. För det har, som isot så klarar det ju 4-5 träffar typ. En del saker tar ju 2 livdelar på det, och ibland tar de 1. Och som vanlig polis så klarar du 4, gör du ju.
Ja.
Men under polisgrejen så finns det ingenting som tar 2, vad jag vet. Jag har dock undvikit på bana 2, där det finns gubbar med typ fängelsekägla. Jag har aldrig beslagen av dem, så jag vet inte, de kanske tar 2 om man är så dum och springer rätt in i dem.
Nej. Vad har du mer att säga om isvårt?
Att bana 2 är den tråkigaste banan i hela spelet.
Alltså, den är riktigt bra. Alltså, den är ju bara tidsfördrivande när man går fel. Men så fort man vet när man ska gå så är det bara jobbigt. Man bara hoppar fram. Det är väl såhär bunny jump-bana.
Ja, och sen, nej precis, vi kanske ska beskriva vad början av bana 2 går ut på. Det är att man åker på en plattform mellan massa celler på höjden och i bredden. Sen vissa av cellerna kan man hoppa in i, vissa
med,
inte.
Med Pac-Man-styrning också. Bara på.
Ja, och när man väl är inne i vissa av de här cellerna så ska man trilla ner genom taket eller golvet då, in i nästa omgångscell.
Visst är det första gången jag kom bara på den banan, så jag tyckte det var väldigt otydligt att det här skulle vara en spricka mellan våningarna. Det kändes som ett hål på väggen eller någonting.
Ja.
Så det tog en jävla stund innan jag insåg att jag skulle upp till den översta våningen och sen gå längst till vänster och falla ner i den här. Jag stod och bara tittade, vad fan är det här? Det är en jävla spricka i väggen. Vad fan hjälper det mig? Och så är det ett hål, alltså det är så fruktansvärt dåligt gjort för att visa att det är ett hål i golvet.
Man får helt enkelt gå och upptäcka själv.
Ja, det gjorde jag ju efter typ 1 miljon gånger jag hade försökt.
Ja, min första försök, jag vet inte, ska vi spoila liksom vart man går först eller?
Ja!
Alltså, ja. Saken är, det finns två hål i alla fall på den här banan. Ett ner och ett uppe finns det. Och det finns fiender precis överallt i de här cellerna.
Ja.
Och de här killarna, stora killarna som går runt och slungar på en sån här fängelsekula som man hade på slutet av 1800-talet för att hålla fast fångarna, som är rätt meningslöst när det verkar som man kan lyfta den väldigt lätt. Vad tror de att de ska göra med sina jävla svänggrejer när man skjuter på dem?
De är, står ju där och ser hotfulla ut.
Jag tror det helt seriöst som skulle kasta dem.
Då hade det varit Mega Man referens i Mega Man 3 finns det en fiende som kastar sådana här kulor ungefär.
Ja, så de kanske redan tagit patent på den, så de kunde inte göra en käglig kastande fiende.
Ja. Men vet vi hur många banor det finns i det här spelet?
Jag kommer tyvärr inte alls ihåg det. Det står ingenting om det på baksidan.
Kan vi göra en så här superpodd och googla lite snabbt kanske?
Det kan vi säkert göra. Och under tiden så kan jag ju alltid säga ett och annat.
Det här blev inte alls konstruerat och onaturligt.
Det så här att jo, Trash har påpekat att vi har glömt diskutera nyheterna. Och det har vi ju. Så vi tar det efter eSWAT-pratet så alla vet det.
Holy crap! eSWAT finns det väldigt många plattformar, måste jag säga. Och en av de värsta är fan med ZX Spectrum, alltså.
Va?
Jag kommer posta mina kära kollegor här på Skype. Och så kan ni gå in och så scrollar ni bara längst ner snabbt så kan vi diskutera dem lite snabbt. Tycker jag. För de är väldigt speciella. Och Amiga-varianten är... jag vet inte vad de har gjort med det här ljusfiltret, alltså. Har ni kommit till den redan?
Ja, jo.
Håller på.
Det var ganska fint.
Sprida skurar. Alltså, ska vi snacka om vardera för sig här då? Så kanske vi börjar översta. Vi har en arkadvariant där har vi. Min första blick säger lite så här... en rak plattform på Final Fight ungefär, fast det är i SWAT-stilen då.
Alltså det ser ju...
färgmässigt.
Det ser ju fint ut.
Ja, verkligen. Och Lenny, har du något att kommentera där?
Ja, men jag tycker det är lite för mycket pastellfärg i spelet kanske. Jag gillar mer Mega Drivens design.
Ja, Mega Drive-versionen tycker jag faktiskt ser mycket snyggare ut. Det är mycket mer färgrik och...
nu märker jag en annan sak. Titta på bilden finns nedanför så har du en Sega Master System. Men det ser ju fan inte ut som eSWAT.
What? De har bara hittat på någonting där.
Ja,
så finns det även till Amiga och Atari ST som är ganska lika versioner, tror jag. Men,
ja, fast Amigan ser ju verkligen ut som den här typen. Att det är verkligen där. De har bara slängt ett ljusfilter som inte duger verkligen för det. Alltså det är ju fan bländande.
Men den snyggaste versionen är ju såklart ZX Spectrum-versionen.
Som alltid. När är inte ZX Spectrum-versionen den snyggaste?
Ja, det är frågan.
Gul, neonblå, eller babyblå kan man säga. Lila i form av Credits 5 och Time 88 står det. Ja. Och så hela spelet är bara gul, svart.
Ja. Nej, det
är hemskt.
Det är hemskt.
Commodore 64 påminner lite om... Prince of Persia.
Jaha.
Liksom färgmässigt liksom.
Ja, det är lite beige och lite brunt och så, men det är inte Prince of Persia jag tänker på direkt.
Vad tänker du på då?
Däremot när jag ser Amiga-versionen så kommer jag tänka på Dick Tracy istället. Det gamla plattformsspelet.
Ska vi försöka prata om någonting som någon inte ser, inte hör heller?
Nej, precis. Vi kanske ska återgå till det vanliga.
Ja. Vad har ni något mer att säga? Om, förutom att det går att spela.
Nej, men en stabil plattform tycker jag.
Jag tycker egentligen alla kan spela och testa.
Det är jättebilligt på Steam. Typ 2,5 euro eller någonting. Och där har du ju det körs i samma program som alla andra såna här gamla Sega Mega Drive-spel som det är någon, jag tror det är Sega Classic Collection heter programmet. Så är det som att du laddar ner nya spel så körs de där. Och du har save states och allt möjligt du kan ha i den och fungerar bra med alla handkontroller och ja. Där kör jag mycket Mega Drive-spel. Alla klassikerna finns ju där. Många av de där alltså vanliga klassikerna. Och eSWAT är ett sånt som finns på alla möjliga collection-skivor också.
Det är jättevanligt och jättelätt att få tag i allmänt det spelet.
Ja, verkligen. Ja, har du fått nog av eSWAT?
Jag känner mig rätt mätt på det.
Vad hade du för nyheter som vi glömde prata om, Danny?
Ja, först ut så hade jag ju Bioshock-nyheten, eller Irrational Games-nyheten.
Ja.
Ken Levine, han skär ner kraftigt.
Jag är inget större. Ja, han ska behålla en 15 pers från teamet och skapa ett nytt team och göra mindre nedladdningsbara spel, verkar det som. Jag bryr mig inte.
Det kommer gå.
Han får gärna göra så länge han gör ett nytt system chock.
Ja, och det är lite där folk har velat ha ändå, när man har sett lite snabbt över vad folk tänker och tycker. Det är väl System Shock som har varit en sådär. Men det är frågan, liksom, känns världen rätt efter Bioshock och System Shock 1 och 2? Känns det som vi behöver ett System Shock 3?
Kanske inte att det heter System Shock 3. Jag har varit nöjd med så länge de hade samma genomgående tänk och avancerade gameplay i spelet. Sen har jag varit nöjd.
Kan man göra på 15 pers i dagens läge och få det så bra liksom? Om man tänker på dagens AAA-titlar och sådana saker ändå.
Ja, det tror jag nog. Han behöver inte ha så här, 300 man grafikvärde i spelet.
Nej. Jag hörde ju det som var, jag lyssnade på Peter Spel idag, och det som chockerade mig ändå, för de nämnde den här nyheten också, gjorde de. Och det som fick mig att reagera var ju egentligen det att det skulle tydligen vara väldigt svårt att jobba med den här mannen. Folk okay. hade ju tydligen gått på terapi och sånt bara för att kunna jobba med honom. Jag menar, hur ska han kunna klara, är det så här typ 15 person verkligen avgudar honom vad han än gör, eller? Om han så här liksom skulle liksom ha grusgolv, skulle de typ slicka grusgolvet eller någonting?
Alltså jag gillar inte BioShock eller BioShock Infinite speciellt mycket. Ja, de är helt kompetenta FPS, men jag tycker inte de är märkvärdiga direkt alls.
Jag får väl vara en douchebag här. Och, alltså jag, BioShock testade jag första kanske en timme, sen var jag trött på det. Tvåan har inte testat, Infinite har inte testat. System, jag kan inte testa något av dem, men jag ska höra om de ska vara fan elaka. Och det låter kul.
System 2 är så bra.
Tvåan installerade jag, och sen så var det här med att kontrollinställningarna var så märkligt upplagda så jag orkade inte mappa om allting, för det hade tagit mer tid än vi hade att spela spelet. Man duckade genom att trycka på S, alltså i vast uppställningen. Man gick framåt på W vänster, jag strafade vänster på A och höger på D, och sen på S duckade man. Men vad fan.
Ja, men det var precis i brytpunkten där när han började få till en standard för hur, men bara vilka knapptryckningar man ska använda.
Och X eller?
Ja.
Antagligen.
Ja.
Konstigt. Märkligt. Men logiskt på något vis. Ja, nästa nyhet då.
Mm, Chroma.
Ja, det här rytm...
Du har nämnt det här någonting innan, eller har vi bara snackat om det här i vår Skype-chatt?
Ja, det har vi gjort. Det kom ju en trailer för några dagar sedan också. Men den visar inte direkt gameplay, men det som är sagt är väl att man skjuter allt som är vapen som ger lite ljudvågor och grejer. Och...
Så vi har fått en FPS dubstep gun äntligen?
Ja. Eller?
Ja.
Fast äntligen, det var ju ja, Saints Row 4.
Ja, men jag tänkte ja. FPS-style nu.
Men ja, det är som att man ska, vissa vapen måste du skjuta i takt med musiken som är på banan för att kunna skjuta. Och vissa, ju mer i takt du är med musiken, ju mer skada gör du med saker och sådär. Märkligt. Och det fanns någon form av hoppplattformar tror jag som du bara kan hoppa på i vissa beats av låten och sådär för att studsa upp på grejer. Och har man ingen taktkänsla så känns det som att jag skulle...
Svämklicka tills du flyger.
Men det kommer bli free to play, så det är ju nog en bra idé att köra den modellen på ett sånt spel.
Ja, så det kommer bli multiplayer också kanske.
Ja, det är ett team-based FPS, alla Team Fortress ungefär, med lite olika speltyper.
Jaha, jag tänkte...
Det är ju primära upplägget.
Ja.
Tänkte med team-based som att man skulle få jobba mot samma mål fler pers. Nej,
och så är det lite att du kan att båda lagen har olika musikstilar tror jag, och att i något läge där du ska fånga positioner så kommer musiken ändras till ditt lags stil, så man, när man kommer in i området så märker man vilket som har ja, nästan det. Lenny, vad ska vi mer prata om?
Ja, Strider släppt nytt spel.
Ja, det har du var inte alls nöjd med det.
Nej, jag har inte spelat så jättemycket, men av det jag har spelat så det känns inte bra.
Och det är utvecklat av Double Helix som blev uppköpt av Amazon här förra veckan.
Mm. Nej, spelet känns själlöst och generiskt. Ja. Och det är en väldigt besvikelse.
Det såg fint ut på bilder och sånt som visades innan i alla fall.
Ja, det gjorde det.
Men det var det inte.
Nej, men Strider ser jättebra ut. Men sen resten av spelet, ja, det känns lite tråkigt. Mm. Om ni laddar hem demot så kan ni ju prova och se. Det finns ju demo både till 360 och PS3.
Det ska väl vara ganska kort också. Bara fåtal timmar.
Ja, ett av huvudlägena är väl en speedrun av spelet.
Okej. På tal om korta, vi har inte, ni pratade aldrig om att Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes är 2 timmar långt.
Ja, de har sagt att man kan klara på 2 timmar.
Och sen så ska behållningen vara att det finns mycket sidogrejer man kan göra om och om igen. Eller att så tävla med poäng med kompisarna.
Alltså jag hatar det här med att tävla med poäng. Alltså.
Det men det är ju ett budgetprisspel just för att det är en kort för det är liksom förstoryn till ju Phantom Pain som kommer senare i år eller?
Ja, vi får se vad som
är det, som är det riktigaste. Men det känns ändå att som, om du bara vill ha storyn och spela igenom det på 2 timmar så är ju en 400 spänn rätt mycket pengar.
Ja, visst är det. Man vill inte slänga ut det i onödan.
Nej. Nästa nyhet som du hade.
Ja, jag skrev lite om PS4 mot Xbox One-delen. Det här om att PS4 lyckas få fler spel att köra i högre upplösning i dagsläget än vad Xbox One klarar. Mm. Det är inte så jättemycket att säga om det egentligen.
Och där kommer övergången från Metal Gear Solid också. Det är inte Kojima som har sagt att han föredrar PS4, att den klarar mycket bättre allt.
Jo, fast det är ju Kojima också. Man kan ju inte lita på någonting han säger egentligen.
PS4 släpptes ju också i Japan igår, föregår i helgen.
Ja, jag trodde den hade gjort alla redan, men tydligen inte.
Nej, jag såg en bild från eventet och där såg jag Kojima i bakgrunden bakom.
Givetvis, där står han då och smyger. Så kan leka solid.
Sen är han med på Microsofts event också när det passar och inte, när han ska introducera Revengeance och sådana jättebra spel. Ja, fler nyheter då.
Ja, nästa nyhet var ju Sega och när de köpte upp Index Corporation, ägarna till Atlus.
Ja. Det gillar
jag. Att de nu delar upp företaget i 2 delar. En spelavdelning och en administrationsavdelning, mer eller mindre.
Ja, men det måste ju vara populärt i alla fall med att få tag i Persona-serien. Det är ändå populär. Det är väl Atlus som gör den.
Ja, yes. Men de har ju en hel del poppisspel, just Atlus. De har blivit jättestora i västvärlden, närmast kultförklarade med det är väl, har inte de ett finger med i spelet i de här Exceed-spelen också. Ja, det vet jag, är ju för sent, men så, de är poppis i alla fall.
Jag är egentligen för det här, med tanke på till exempel när det gäller Atlus-spel, att många av deras mindre kända spel, bara för att nämna något, Dokapon Kingdom som jag har nämnt innan i podcasten, är ju i Europa distribuerade av företaget Big Ben Interactive, vilket är fullkomligt värdelösa på att distribuera spel. De släppte en sändning av detta spelet och nu går det inte att få tag i mer eller mindre, mer än i tyska kopior som det tycks box och allting, men spelet är på engelska. Men vem fan vill ha det?
Ja, det låter märkligt.
Ja. Nej, jag tycker det är jättelustigt att distributionen inte sker på ett mer organiserat och bättre sätt än vad det faktiskt borde göra, enligt mig. När det gäller just Atlus. Jag menar, de har ganska bra spel. Jag har inte spelat Persona sedan, jag är intresserad av dem, men jag vet inte varför jag inte köper hemmet och börjar spela. Jag vet inte faktiskt det.
Nej, man får se om Sega lägger sina fingrar i hela i indexavdelningen som kommer att ägna sig åt distribution, utveckling av system och reklam.
Jag vill verkligen kunna se ett nytt Dokapon. Dokapon Kingdom är ju väldigt känt i öst, i Japan. Och det är en jättestor serie där. Jag brukar säga att det är ett Mario Party RPG-style. Men det är inte så mycket party moves i spelet mer än att det har ju faktiskt den här turn-based attackerna i form av turer. I hela turer på brädet. Men man har ju det här brädet att springa runt på. Jättekul spel.
Nästa nyhet. Cliff Bleszinski. Alla mer gör ett spel som kommer släppas på skiva. Ja,
det har jag ingenting att säga.
Nej.
det är Cliff. Jag känner inte på mig att jag har hört det här namnet innan.
Han har gjort Gears of War.
Okej.
Okay. Unreal.
Ja, men tournament.
Ja. Så slutar den och sen så ska jag göra något nytt.
Mm. Ja, det kommer inte bli ett nytt Unreal tournament där om jag vill det.
Nej, jag vill också, men ja.
Tyvärr. Jag vill ha fortsättning på 3:an fortfarande. Jag är så enerverad över det här.
Ja. Det lämnar vi.
Ja.
Microsoft Achievements OneDrive.
Ja, det är bara trams. Gå vidare.
Ja, ja, det är som sagt bananas. Och då Diddy Kong. Ja. Med nya Super Smash Bros.
Jag är väldigt ointresserad av Super Smash Bros. Överhuvudtaget.
Jag tycker det är lite kul att veta vilka karaktärer som är med där.
Jag tycker det är roligare med karaktärerna som är med där än spelet i sig.
För karaktärerna som brukar vara med, de brukar få ett uppsving i ett spel som kommer att släppas.
Ja, du menar att det är nytt Punch-Out på gång?
Ja, till exempel.
Du har inte ens spelat ett Wii.
Ett ny Wii Fit.
Ja, ja, det kommer ju ett till Wii U. Så.
Ja. Ja.
Ja, ska man balansera på den här plattan då som vi håller i?
Antagligen. Det är sin karaktär med den.
Nytt Tony Hawk-spel.
Ah, I don't care. Jag har spelat Tony Hawk på hur länge som helst.
Jag trodde kul. Activision så där hade fått nog av serien helt och hållet.
Det är som hockeyspel, NHL. Hallå. The same thing all over.
Nej, det knepiga var väl att de började göra kassa Tony Hawk-spel. De tappade lite av känslan och la för mycket bizarra saker i det.
No. Det jag gillar egentligen med Tony Hawk-spelen är egentligen de här små cameosen de lägger in, till exempel Star Wars Kid.
Mm. Sen har vi Octodad, PS4 blir framflyttat en månad i varje fall.
Ja, och att
de funderar på en Xbox One-version.
Där ser man.
Det är väl trevligt att de funderar på fler versioner.
Jag vet inte det.
Men synd att det blir framflyttat. Ja. Det är ett spel som jag personligen ser fram emot. Och leka lite med.
Ja, inte jag. Jag tycker det bara ser jättejobbigt ut. Jag hade blivit irriterad. Jag blir irriterad bara att titta på det.
Det ska inte vara sån.
Ja, men det blir
vad har vi med? Jo, Oculus Rift. Slut på komponenter.
Mm.
De försöker hitta eller säkerställa nya komponenter att använda i sina headsets. Det börjar ta slut.
Okej.
Du kan hitta något, hallå. Så tekniskt samhälle som vi lever i idag. Kan du bara, en komponent kan inte bara sluta göras.
Nej, jag vet inte alls det, hur du tänkte där, men det
får man
väl ha, det så i dagsläget.
Det får man väl ha lite koll på när man ska tillverka en produkt, om det finns liksom ett att komponenterna man använder tillverkas och...
Ja, eller så tror man inte att det skulle bli den succé det blev.
Alltså, samtidigt så tänker man ju på det här. Om man tänker Oculus Rift, har ni sett nyheten om den här? Det här är en gammal nyhet nu dock. Men den här andra som ska försöka utmana Oculus Rift.
Vilken tänker du då på?
Jag kallar den Oculus Rift 2.0. Det ser ut som hörlurar, precis som de som jag är på med nu. Det är bara att den här som är här över huvudet kan man dra ner, som man blir som så som Gassi gör nu. Säg Gassi så du
ser så. Det ja, så här ser det ut.
Ja, och så är det en skärm och så har du ljudet tillsammans.
Ja, och där fick vi Star Trek med det hela också.
Ja, precis. Jo, men så, och Valve håller väl på med någon med, eller är det inte så?
Ja, fast det blev väl nedskötet att Valve höll inte alls på med någonting, utan det var Oculus Rift de samarbetade med.
Ja.
Men folk har ju testat Valves på
ja, fast frågan är om det är Valves eller om det är en förbättrad version av Oculus Rift.
Jag kommer inte ihåg. Men de som har testat den sa att den var jävligt bra i alla fall.
Ja. Och sen nu snackas det om att Sony ska visa upp sitt headset också, som det har ryktats om länge.
Och nu vill vi ha Oculus Rift, för nu har det dykt upp en version av Zelda 1 ifrån första persons vy.
Ja, jag kollade på videon.
Det ser vedervärdigt ut.
Det ser helt jättetråkigt ut. Ja, det känns så fel.
Ja, det...
Jag vill det är väl lika fel som de gjorde Zelda 2, liksom. First person.
Nej, då hade man kunnat springa i sidled och hugga. Men här är det liksom att han kan ju vända sig hur som helst som i en tredje värld. När Zelda ska vara sidor,
raka linjer.
Ja, nej. Mm. Jag har också en nyhet. Famitsu har ju listat vad japanerna ser fram emot för spel.
Den alldeles oberoende och oköpta tidningen Famitsu.
Ja, precis. Men det är läsarna som röstar fram det här i alla fall. Jag tänkte ta de 10 första i den här 30-listan. Är ni redo? 1. Persona 5.
Yay.
2. Mario Kart 8.
Yay.
3. Final Fantasy 15.
Yay. Det ser faktiskt bra ut.
4. Samurai Warriors 4.
Yay.
Här kommer vi in på det här med att japaner.
Japaner.
vi förstår oss inte på de här Warriors-spelen alls nästan. Och här är det som det fjärde mest efterlängtade spelet.
Jag gillar Samurai Warriors. Det är okay. Småkul tycker jag. Ja, ja.
Femte plats, Kingdom Hearts 3. Sjätte plats, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Sjunde plats, Persona Q, Shadow of the Labyrinth. Det är ett 3D-spel. Och så kommer vi på åttonde platsen. Third Super Robot Wars Set Jigoku Hen.
Ja, det är
Bandai Namco. Not. Nionde plats, Hyrule Warriors.
Zelda. Där, ja.
Zelda. Hyrule Warriors ska tydligen också vara en working title. Eller har de satt den som en...
Nej, de har, det är titeln som är just nu. Men det är den man säger så länge. Det är de
jag
den.
Tittar på mer gameplay-videos på den. Det ser faktiskt kul ut.
Ja. Samurai Warriors, Zelda.
I Zelda, skin.
Dynasty Warriors, kanske vi ska säga Zelda.
Tionde plats har de The Evil Within, som jag kan tycka verkar intressant i och för sig. Sen kommer det lite Monster Hunter och Super Smash Bros. Och New Love plus plus. Game Center CX 3 Chrome No Orino från Bandai Namco såklart. Ja. Och sen är det lite sånt här. Harvest Moon. Och Bravely Second som uppföljaren på Bravely Default. Ser folk framåt.
Bravely Second.
27 plats, The Last Guardian.
Ja, det är spelet som aldrig kommer släppas.
Det var nog högre upp för ett par år sedan på listan, kan jag tänka mig. Folk börjar tappa hoppet nu. Ja. Jaha, nej. Vad säger ni? Är vi klara?
Ja, vi börjar väl känna oss färdiga. I och för sig, vi har ju en liten nyhet kvar här som vi kanske ska snacka lite snabbt om.
Ja, okej.
Doom beta.
Ja, såklart.
Det är väl dumt.
Det är jättespännande att veta vad Doom är för någonting.
Ja, och det heter ju bara Doom. Det är ju jätteintressant.
Ja.
Gass är alldeles exalterad, han vågar knappt tänka eller...
Jag tycker om Doom. Jag har inte klarat Doom 2. Jag har ju faktiskt bara slutbossen kvar med den där jobbiga väggen som jag har klarat fast vill inte. Ja, i alla fall. Doom 3. Kul en liten bit in i spelet. Sen orkade jag inte. Alltså, det är många timmar in i spelet jag har spelat. Men det ska bli intressant att se nu. För att 3 var ju väldigt mycket väldigt omodernt. Även alltså, i upplägget när det kom.
Det var ju som Doom.
Ja, precis. Fast det är mycket snyggare grafik. Så det ska bli intressant. Och Doom 3 måste ju ha varit 10 år sedan minst det kom. Så Doom 4 ska bli intressant. Utan Carmack vid rodret också. Mm. Kanske de gör något nytt. Jag vet inte.
Ja, kommer det bli bra. Ja, men
det är bara att förboka nya Wolfenstein för... Det är svenskar som utvecklar det förresten, vad de nu heter.
Ja.
Men Wolfenstein-spelen ändå har varit hyfsade FPS, alltså som man kan springa runt och skjuta
igen. Ja, helt okej tycker jag.
De senaste, så det har ingenting emot förboka tror jag inte. Ja, man hittar oss på videospelsklubben.se, facebook.com/videospelsklubben, Twitter @videospelsklubben, nej, VS-klubben. Och jag är @gesmeluk på Twitter och Kristoffer heter @chriscrosswe. Man kan mejla oss på hej@videospelsklubben.se. Jag är lite förkyld och sjuk idag så och det kliar i halsen nu så jag börjar svårt att koncentrera mig. Och eSWAT och Pac-Man ska man spela i kombination helst. Nästa vecka så vad ska vi prata om nästa vecka?
Har vi något tema till nästa vecka?
Någon ska spela så här Play Me Away med så.
Alla hoppar in på hemsidan.
Vi har en tillbehör
special ska vi ha.
Tillbehör Kristoffer bestämt.
Yes.
Vi ska prata lite om tillbehör. Lite.
Ja, men det är väl trevligt. Det finns ju ändå en del.
Det jag tänker på att fokusera liksom, ni som tittar och ni som kommer lyssna på det här, skriv gärna en kommentar på vilket som ni tycker är bäst tillbehöret när det gäller tv-spel egentligen. Tycker ni den här läsplattan är ett jävligt bra tillbehör till Wii U? Tycker ni baseballträ till Super Nintendo är ett jävligt bra tillbehör? Tycker ni Power Gloven är ett förbannat bra tillbehör?
Bäst tillbehör ever.
Ja. Skicka in
så det. Tillbehörsspecial helt enkelt. Vi kommer prata om tillbehör och vad som är bra dåligt.
Kommentera det på det här avsnittet på Facebook eller på hemsidan eller mejla till hej@videospelsklubben.se.
Yay.
Ja, då tackar vi för oss.
Ja. Ja.
Hej Svej.
EDF! EDF! EDF!
EDK.